Det är fredagen den 19 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till ännu en fredag med Ledarredaktionen. Andreas, varför har du slutat med dina mångordiga, kvasi-intellektuella, gymnasialt överspända och pseudolitterära inledningar på Fredagspodden? Vi saknar dem verkligen. Så har tyvärr inte alls sagt många människor sagt till mig, men de hade kunnat göra det i en annan och mer rättvis värld. Men eftersom frågan nu inte är ställd ska den också få ett svar. Det handlar helt enkelt om att jag för tillfället är så överväldigad av vår tids mäktiga popperi av kuriosa att jag helt stumnat. Och varom man inte har något att säga, därom måste man, som Wittgenstein som bekant pläderade, tiga. Några som inte tiger utan tvärtom hörs både här och där, det är mina kollegor på redaktionen som har vänlighet att fredag efter fredag inställa sig i min Kasperteater för att få några fingrar instuckna i sig och på min befallning agera ut samtidens politiska commedia dell'arte. Och just denna veckas Il Dottore, La Signora och Harlekin heter Peter Wemblad, Paulina Neuding och Mattias Svensson. Varmt välkomna!
Grazie mille!
Hej, vi är som den sene Wittgenstein, redo för lite språklekar.
Paulina, du skrattade igenkännande med de där litterära referenserna. Commedia dell'arte, är det en favorit?
Givetvis.
Mm. Har du haft en bra Kristi himmelfärd?
Mycket, det var väldigt soligt och trevligt tyckte jag. Mm.
Du tillhör väl inte de som säger Kristi flygare, hoppas jag?
Skulle aldrig komma på tanken.
Nej, det låter bra det. Peter, hur är det på din front?
Jag har tandvärk.
Tandvärk?
Ja, det känns väldigt... jag tror att det är för att jag har suttit och redigerat en artikel om 1700-talet. Och då blir,
var det så dåligt skrivet så du skar tänder och fick...
ja, jag vet inte vad det är som hänt. Men det är lite irriterande.
Ja. Nej, när du berättade tidigare, jag sa det låter ju 1400-tal, så det är kanske någon svartrotta som har bitit det där i någon klosterruin i Visby.
Ja, precis.
Du får hållas isolerad tills blåsorna i armväcken går ner. Mattias, har du haft en bra folknykterhetens dag?
Ja, den var trevlig. Den firades både in och ut.
Ja. Hur bekämpas folknykterhet bäst?
Ja, men en kall öl i sommarvärme tycker jag väl passar bäst.
Mm. Det låter bra. Ska vi sätta igång?
Mm.
Det har ju som vanligt varit full fart på veckan, så vi ska försöka bringa reda i det vi hinner. Och jag tänkte att vi skulle börja med mer kriminalpolitisk debatt, rättspolitisk. Det har vi gjort många gånger tidigare, men det händer ju ständigt saker. Igår gick ju sociala medier och diverse pundits igång på den efter en intervju med justitieminister Gunnar Strömmer i Dagens Nyheter. Och budskapet från ministern där, det var riktigt kärvt. Läget i Sverige är betydligt värre än han trodde. Så här sa han: brottsligheten tränger djupt ner i åldrarna och vi har en ordning som är utformad för en helt annan verklighet. Det är en fördjupad insikt som gjort mig omskakad. Mattias, Gunnar Strömmer har ju varit i politiken rätt länge. Ändå påstår han sig vara överraskad av läget. Varför hade han inte koll på att det var så illa?
Därför att jag tror att de flesta, när man tittar närmare, överraskas och måste vara beredd att överraskas hela tiden. Det är någonting väldigt slående som man behöver påminnas om med det antal skjutningar vi har och hur långt ner i åldrarna det har sjunkit. Det är en förändring som sker år för år, månad från månad. Gängen anpassar sig hela tiden i sina arbetssätt och efter tillslag och annat. Så den som inte är beredd att bli överraskad kommer liksom inte att vara alert.
Så ministern, han överdriver inte här, utan det är på riktigt han har blivit negativt överraskad?
Ja, det har ju förändrats snabbt. Bara de senaste rapporterna med ålderskartläggningar och sådär från Brå kring skjutvapenvåld för bara några år sedan har ju blivit helt annorlunda på bara det senaste året.
Mm. I den omtalade intervjun så talas det också om sänkt straffmyndighetsålder och vi vet ju att en sån ska utredas, det står ju redan i tidiga avtalet. Nu talade minister Strömmer om att nya kommer hamna, som man uttryckte, någonstans mellan 12 och 15 år. Vad tycker du, Mattias, bör frågan utredas och var bör man i så fall landa?
Jag tillhör ju de som tyckte att det där låter ju groteskt när man bara såg rubrikerna. Och så såg man liksom alla regeringstjänstemän lojalt trumma ut det här med liksom det vanliga. Liksom att ja, eftersom brottsligheten är så hemskt så är varje medel tillåtet. Liksom sådär. Så det lät som den vanliga. Men om man tittar på de faktiska förslagen så blev jag faktiskt rätt... ja, det var Gunnar Strömmers förslag. Liksom. Det, vad är det man vill göra och kunna göra juridiskt? Det handlar till exempel om att kunna ta en mobiltelefon och titta vad som är i den bland 12-åringar som är involverade i organiserad brottslighet.
Så är det, men också, det här hänger ihop med att även straffmyndighetsåldern ska ju utredas. Det står ju i Tidöavtalet.
Ja, men man behöver sänka straffmyndighetsåldern, som jag förstår det, för att kunna göra den här typen av saker. Och det är vad man ska använda det till. Det handlar inte om att liksom poliser ska jaga 12-åringar generellt. Liksom.
Då tänker man ju förstås så här, om man då sänker straffmyndighetsåldern till 12 år och gängen anpassar sig, som du säger, ja, det är lätt att tänka så att då blir även de här dränguppgifterna att bära narkotika och vapen och sådär, det överlåts till 11-åringar och man kan ju inte sänka hur länge som helst förstås.
Nej, det kan man inte, men samtidigt det kan inte de heller i all förlängning. Liksom. Det blir ju en avvägning. Men det är klart, det är ett steg ut i det okända. Gängen kommer självklart att anpassa sig också till det här. Men på vilket sätt, det vet man inte riktigt ändå. Så jag förstår problematiken. Men det finns ju någonting här att göra. För vi har sett inte minst att gängen delegerar. Tidigare var det ju de tuffaste och ledande som hade vapen och sköt ihjäl folk för man skulle demonstrera sitt våldskapital. Nu har ju det delegerats till de som är lägst i rang och de som är yngst därför att de inte har samma straffskala. Vilket ju visar att gängen är mycket känsliga för vilka påföljder de står inför. Och det är ju dels så att när man då skärper straffen för de här vuxenbrotten så är det dels rätt och proportionerligt i sig. Men det är ju också ett skydd mot den här delegeringen neråt, att man täpper till det.
Gängen svarar på det incitamentet helt enkelt.
Ja, det har vi ju sett.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vi hoppar över till Paulina, för jag vet ju att du har ju också bevakat frågan länge. Du är ju dessutom jurist. Bör straffmyndighetsåldern sänkas, tycker du?
Ja, och jag tycker att Mattias har helt rätt.
Och säg det igen.
Mattias har helt rätt denna gång. Det är uppenbart att när man har en situation där gängen aktivt drar in barn i det här. Vi hade ett fall nu alldeles nyligen med två killar som fick order om att gå och skjuta vem som helst och sköt en person som hade en viss typ av kläder på sig som inte hade någon relation till den här beställningen överhuvudtaget. Alltså när man har en sån situation då måste man anpassa lagstiftningen. Och det som Mattias säger, det är ett steg ut i det okända för Sveriges del. Alltså där finns ju andra länder, England till exempel.
Ja, precis. Och där har vi ju haft extremt kända fall med unga brottslingar. Peter, vad säger du, den här ökade repressiviteten? Ett nödvändigt ont brukar ju regeringen beskriva den som. Delar du den uppfattningen?
Ja, det gör jag. Men jag tycker att Mattias sista poäng är väldigt viktig. Att det är inte bara repression. Alltså det här är inte liksom bara ett sätt att så här, bura in 13-åringar utan också ett sätt att skydda 13-åringar. För att man gör det lättare för dem att, vad ska jag säga, hålla emot trycket och svårare för de äldre kriminella att delegera neråt i åldrarna.
Mattias, vi pratade lite innan om det här och då lyfter du en risk för att alltså en repressiv retorik och opinion skapar kanske väl stora förväntningar på vad som egentligen kan åstadkommas, vilket också kan förebåda en besvikelse. Kan du utveckla det lite, hur du menar det?
Ja, men det blir lite grann om man såg liksom på i sociala medier liksom sådana här, vad hemskt ska kunna komma nu liksom, ska vi låsa in 12-åringar för varje association och liksom ska vi övervaka dem, vad kommer att hända? Man ser liksom tuffa polismän mot liksom Tania, knappt, ja, inte ens tonåringar, och sen så ser man folk som bara är beredda att försvara allt det här liksom urskiljningslöst därför att läget är så allvarligt och sådär. Att det är liksom två polariserade läger som lite grann förblindats. Och då, just därför blev jag glad att se Gunnar Strömmer närma sig det här med just det allvar som krävs också i återhållsamhet.
För vi har en opinion som kanske inte har allt för mycket emot att muskulösa poliser släpar in 12-åringar i fängelse, för de tror att det verkligen...
Om de har annan etnicitet och annat, ja, så att det inte, ja, drabbar din ingrupp.
Jo, men man tror verkligen att
det finns ju definitivt den typen av reflexer där ute som man inte ska mata för mycket.
Okej. Sen är det ju förstås den stora frågan. Kommer det här att hjälpa? Det är ett steg ut i det okända, säger ni. Paulina, vad ska vi ha för realistiska förväntningar?
Väldigt blygsamma förväntningar eftersom problemen är så pass omfattande. Men det här är det är som vanligt, alltså det här står på två ben, det är repression och det är sociala insatser. Och sociala insatser behöver inte vara att man tilldelas en socialsekreterare som inte har så jättemycket verktyg, utan jag tycker att en jätteviktig social insats är att skolor ska vara väldigt vaksamma, till exempel på gangsterrap. Barn som lyssnar på gangsterrap ska få ett samtal hem från lärare och rektor, därför att det är ett tecken på att någonting håller på att gå väldigt illa.
Mattias, nu är det dags för dig att återgälda komplimangen till Paulina och säga att hon har rätt.
Ja, det här är kanske inte en åtgärd jag tror på. Jag förstår vad Paulina far efter. Alltså, att vara vaksam på signaler. Alltså, det här
en nioåring som kommer till skolan i kläder som ska se gangsteraktiga ut, eller liksom becknar keps och becknar väska och lyssnar på gangsterrap och lägger sig till med ett visst sätt att prata. Det ska vara en varningssignal att det barnet är på väg in i någonting som barnet då kanske inte har tillräckligt mycket distans och sarkasm och ironi för att inte helt ta på allvar, utan det kan vara någonting som leder in till någonting väldigt farligt och väldigt destruktivt. Så att sociala insatser kan även vara sådana saker. Jag säger inte att Andreas Eriksson inte får lyssna på gangsterrap, det får du göra för du är vuxen, du klarar av det och så vidare. Men om du var liten och bodde i ett utsatt område så skulle jag se det som en stark varningssignal. Och det är något som ska rendera samtal hem till föräldrarna.
När du pratar om sociala insatser, då hjälper det ju inte bara att ändra lagar, det krävs resurser också. Massor.
Visst är det så.
Och det talas det kanske mindre om. Vad vet vi om det? Är dagens regering beredd att skjuta till det som krävs?
Jag kan inte svara på det sådär. De tittar nog under alla sådana stenar.
Men det handlar ju också om verktyg, och en del av den här sänkningen av straffmyndighetsåldern handlar om att just kunna genomföra sociala insatser även där föräldrarna inte medverkar. Så det är också ett sånt här verktyg som inte har funnits, och som också, alltså sådana som Jan Jönsson, Liberalernas man i Stockholm, som har drivit på den här typen av ja, men det som kallas mellantvång, det här folkpartistiska namnet, att tidigt kunna hindra brottskarriärer. Och det är ju trots allt liksom den typen av verktyg, där har det ju saknats minst lika mycket som liksom när det gäller inkapacitering genom att låsa in folk.
Absolut, och Jan Jönsson är vi en stor vän av här i podden, men vi har hyllat honom tidigare, jag tror nästan vi ska bjuda in honom någon gång. Hörrni, vi ska gå vidare. Men då tänkte jag så här, ska vi börja döpa de här poddavsnitten som man döpte vänneravsnitt? Vet ni hur man döpte dem?
The One.
Ja, och då blir det här avsnittet när Paulina gav Mattias rätt, exempelvis.
Och vice versa, va?
Precis. Avsnittet alla var eniga. Ska vi se, ja, upprätthålla det. Vi ska som sagt gå vidare, och då ska vi prata energi och prata havsbaserad vindkraft. Och då förstår ni att jag vänder mig till Peter. För det är så att regeringen har gett tillstånd för två... Peter, är det okej eller att handverken blivit värre?
Nej, det går
bra. Det går ett tag till.
Jag lever gärna.
regeringen har gett tillstånd till 2 vindkraftsparker. De heter Galene och Kattegat Syd, som ska bygga och driva utanför Sveriges territorialvatten, utanför Halland, Varberg och Falkenberg. Peter, det har du skrivit om och du tycker det här är bra. Varför det?
Ja, jag tycker att det är... Jag tycker man ska vara helt medveten och öppen med vindkraftens stora nackdelar. För de är flera och ganska stora. Det är väderberoende, det tar stora ytor i anspråk. Många människor tycker att det inte är så trevligt att ha vindkraft i närheten. Ja, havsbaserad vindkraft stör både yrkesfisket och militärens verksamhet. Men det här måste liksom vägas mot fördelarna med att få mer elproduktion. Och jag tycker att i det här fallet så överväger fördelarna. Mm.
Din text hyllar ju också en person som heter Brittis Bensler. Vem är det?
Ja, hon är landshövding i Halland. Det jag inte skrev i texten, det är ju att hon är också från Gotland. Nej, men för regeringen fattade ju det här beslutet rätt mycket tack vare att Länsstyrelsen i Halland rekommenderade regeringen att säga ja till de här vindkraftsparkerna. Och det var inte alls givet, därför att på Länsstyrelsen i Halland, liksom på alla andra länsstyrelser i Sverige, så finns det väldigt röststarka naturvårdsexperter som, eller naturvårdshandläggare, som gärna vill säga nej till det mesta. Och det gjorde de även i det här fallet. Men då så tyckte Brittis att absolut, det finns nackdelar, men energifrågan, att vi kan producera mer energi, väger tyngre, och gick därför emot sina egna experter. Mm.
Brittis är från Gotland.
Ja, eller hon har varit politiker, vänsterpartistisk politiker på Gotland. Vi satt faktiskt i samma nämnd, hon och jag. Kanske den skickligaste politiker jag har träffat.
Är ni släkt?
Nej, det är vi inte.
Jag vill bara kolla för transparensens skull. Men vad du säger är helt enkelt att ibland måste man knäcka några ägg. Det finns goda argument mot havsbaserad vindkraft. Vi vet ju exempelvis att yrkesfiskarna på västkusten har ju sagt att det här är ett dråpslag mot deras näring. Men din poäng är ändå att det är värt det.
Ja, men så är det ju i nästan... Det är väldigt sällsynt med politiska frågor där det är enkelt att ta ställning och fatta beslut.
Ja, då är det inte politik längre, då är det ju bara förvaltning.
Jag tyckte att regeringen gjorde en väldigt viktig poäng av det på pressträffen när de presenterade det här beslutet. Ulf Kristersson sa att svåra beslut blir inte lättare för att man liksom skjuter upp dem. Alltså hela Sveriges omställning kommer att innebära en lång rad sådana här tuffa avvägningar. Och den förra regeringen hade väldigt svårt att hantera det. Mm. Framförallt Miljöpartiet vill ju liksom ha allting samtidigt. Man vill ha massor av ny vindkraft, men det får inte påverka natur och miljö. Då händer det ju ingenting.
Mattias, det Peter säger är ju helt enkelt, den svenska vindkraftsutbyggnaden, det är ju ett tjocktal sådana här beslut som man står framför. Och regeringen, tycker då Peter, kommer behöva fortsätta fatta beslut som delvis kör över naturvänner, kör över fiskare, kör över kust- och skärgårdsbor. Är det så? Det måste gå till, helt enkelt?
Ja, det är ju ofrånkomligt. Alltså, det är ju som Peter citerade Brittis, att det är väldigt sällan som vindkraft kan anläggas där det inte finns invändningar. Och ändå så behövs det i energimixen. Och det finns ju invändningar mot alla energislag på olika sätt. Så på det sättet, ja det måste alltid vara en avvägning.
Mm. Man kan ju gå tillbaka historiskt och ändå konstatera att de avvägningar vi behöver göra nu kanske är ganska enkla i en historisk kontext. Alltså när Sverige byggde ut
vattenkraften,
då ströp man till flödet. Alltså man gjorde dränkte byar och som Sveriges största vattenfall blev torrlagt i en nationalpark. Alltså det var liksom väldigt, alltså beslut med konsekvenser som idag vi förmodligen aldrig skulle acceptera.
Det var före miljöbalkens tid, kan vi säga. Ja,
men även Kiruna nu, där liksom bygder där människor har levt, vuxit upp med sin historia och allting som bara liksom bokstavligen faller ner i ett svart hål när man bygger ut gruvnäringen. Mm. Och det är ju en typisk sån avvägning.
Men Peter, det här med att Tidöpartierna, jag tror det var Kristdemokraterna eller Moderaterna som lokalt hade valaffischer där man var emot vindkraftsparket i havs och visade då vad man kallade stålskogar i strandlinjen. Var det lite korkad argumentation eller?
Ja, så jag respekterar att man är emot vindkraft, men man kan väl säga att de bilderna som distribuerades var inte riktigt överensstämmande med verkligheten.
Var de fake news alltså, menar du?
Ja, det kan man lugnt säga.
Ja, okej. Nu har det här beslutet fattats, det kommer följas av fler. Peter, vad tror du, hur mycket havsbaserad vindkraft kommer den här sittande regeringen under mandatperioden behöva ge godkänt för? Eller ge klartecken för?
Ja, en hel del. Men sen jag tycker att det är viktigt att säga så här, regeringen gav faktiskt inte tillstånd. Regeringen gav klartecken, men det är fortfarande en hel del fallgropar kvar för både de här två vindkraftsparkerna och andra. Alltså, ja, som våra lyssnare säkert vet är ju miljöprövningar otroligt komplicerade saker där det kan ta stopp var som helst.
Hörrni, vi lämnar vindkraften åt sitt öde så länge och ska vi gå vidare. Då tänkte jag att vi skulle prata skolan. Detta med anledning av en rapport som kom i veckan om svenska elevers läsförståelse. Den heter PIRLS 2021, eller PIRLS kanske, engelska. Internationell kunskapsmätning, OECD-länderna och även andra länder, då man kollar hur barn i fjärde klass läser. Och då är det så att sammantaget har det svenska resultatet sjunkit. Och det har också, vilket har uppmärksammat än mer, blivit större skillnad mellan olika grupper av elever. Svenska elever från resursstarka hem presterar på samma nivå som i föregående mätning för 5 år sedan, medan läsförståelsen bland de resurssvaga eleverna sjunker. Paulina, du har ju ägnat mycket åt skolfrågor på sistone. Du har också sett undersökningen, vet jag. Vad tar du med dig därifrån?
Ja, det är några saker. Den här undersökningen är gjord 2021, mitt under pandemin. Sverige hade öppna skolor. Det var många andra länder som inte hade det. De hade distansundervisning. De hade också sånt som munskydd i klassrummen på lärare och elever. Allt sånt spelar in. Men svenska elever, som du sa, har försämrat sina resultat sedan 2016 ändå. Och sen så kan man notera att det är inget land som har förbättrat sina resultat. Det är några stycken som presterar likadant som 2016, men de allra flesta är sämre idag än tidigare. Så det här är ju liksom en allmän trend. Sverige ligger ändå över genomsnittet. Och det stora är ju de enorma skillnaderna mellan olika sociala grupper. Och det här är liksom en etnisk social skillnad, såklart, som alla förstår. Det är väldigt stor skillnad mellan elever som pratar svenska hemma och de som inte gör det. Mm. Så frågan är, vad gör man med det här? Jag såg att Gabriel Heller Salgren, som är skolforskare, han har twittrat att det här betyder att hela fallet kan hänföras då till migrationen. Det förklaras av migrationen. Och att Sverige presterar bäst av alla OECD-länder när man jämför lika med lika. Mm. Och då leder ju det till frågan om, är svensk skola helt enkelt jättebra egentligen? Mm. Om man kontrollerar för det här. Och det tänkandet, eller den logiken, skulle väl jag protestera mot. Därför att det går liksom inte bara att säga så här, om vi kontrollerar för invandringen så är den svenska skolan bra. Därför att det är den realitet vi har. Alltså, om man kontrollerar för invandringen så har Sverige inga större problem med skjutningar. Vi har inga större problem med kriminella gatugäng. Och kontrollerar man för invandringen från andra delstater så har San Francisco inga problem med hemlöshet och uteliggare. Inga större problem. Så att det går inte riktigt att säga så ens analytiskt att det här inte spelar någon roll. Utan uppenbarligen är det så att migrationen har försatt Sverige och den svenska skolan i en situation där man står inför prövningar som man inte klarar. Och här ser vi resultatet. Och det är förstås, nu har vi en femtedel av svenska elever som inte kan läsa ordentligt vid 10 års ålder. Mm.
Och det var du tar med dig, alltså helt enkelt. Skolan har fått en uppgift som den inte klarar av, och det är det viktiga vi måste förhålla oss till.
Och läsförmågan följer hela OECD. Det kommer tarva en massa forskning att ta reda på vad det beror på. Men jag föreslår redan nu att det är skärmarna. Till stor del. Sluta fnissa, Mattias. Tyst i klass.
Ja, men vi bollar väl vidare till fnisspojken då.
Berätta för alla vad du fnissade åt, Mattias.
Nej, men alltså, det är ju ganska kärva budskap från Paulina här. Håller du med, Mattias? Delar du hennes analys?
Ja, det är jag väl lite grann tvungen till, för jag har inte läst studien. Så jag har inte gjort min hemläxa. Jag fnissar igenkännande åt att det ofta är skärmarna som kommer upp i de här sammanhangen.
Mm. Nej, men det är klart att skärmen, man ska inte vara så kategorisk, men det är klart att skärmen är en faktor och vi kommer se det allt mer. Alltså, om du presenterar ett barn som är 10 år gammalt med två alternativ, det ena är att du ska läsa en roman och det andra är att du ska sitta framför Roblox eller FIFA eller något annat, då kommer en hög andel av alla barn välja det senare, därför att det är mycket lättare och det kräver inget, det ger inget motstånd.
Mm. Peter, vad ska politikerna göra?
Du, det var ju 48 000 kronors frågan det. Mm. Mitt ärliga svar, jag vet inte.
Nej. Paulina tycker i alla fall att man ska utreda. Vi behöver mer kunskap snabbt.
Tillsätta en utredning, det är alltid,
nej, det vet jag inte.
Bra svar när man inte...
Nej, men alltså, det finns... Sverige... Vi står ju inför samma utmaning som internationella skolor gör. Vi har ett elevunderlag där väldigt många inte pratar svenska hemma och då får man ta till sig av de bästa metoderna från internationella skolor. Kanske möjligt att man får starta klasser där en klass måste börja med att lära sig svenska och sen har man en svensk klass där man kan börja med annat. Det är liksom så internationella skolor opererar och tar till sig de bästa tecken. För jag menar, några av världens bästa skolor är ju internationella och har ett väldigt internationellt elevunderlag och då får man se hur de jobbar.
Mm. Vi får också göra en podd om det här, känner jag, omedelbart. Vi ska bjuda in folk som kan saken och diskutera detta.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi går vidare och då ska vi kommer vi till veckans stora nyhet. Avslöjandet som skakat offentligheten. I princip delat upp svensk politisk historia ett före och ett efter. Ingen pratar om någonting annat. Gathörnen samlas vilt grälande grupper av intellektuella som stöter och blöter. Samma sak i mataffären och på bussarna. När man hämtar sig på sina barn så är det här man får frågor om. Likaså när man står i brödkön eller besöker partimötet i den lokala kretsen. Kort sagt, alla är där. Jag talar givetvis om tidningen ETCs avslöjande om tankesmedjan Timbros. Att de arrangerar möten. Mattias, du brukar kalla de här det viktiga mötet för viktiga människor. Helt oironiskt. Varför är de så viktiga?
Det var ju när ni började gå på dem och var inbjudna på neotiden.
Ja, jag var aldrig inbjuden på neotiden.
Och då gjorde ju Paulina en poäng att nu skulle de gå och möta viktiga människor. Så då blev det liksom det här mötet för viktiga människor. Jag minns ju mest att de hade väldigt bra frallor. Så hade man tur så blev det frallor över till oss stackars åsiktsproletärer som slet vidare med att göra tidning.
Men det låter, du har inte varit där på de här mötena alltså?
Jag tror jag har varit på två. Någon av mina... Ja, generöst räknat 10 böcker har jag gjort en dragning och sen har jag varit på något annat möte och sen jag började på Svenska Dagbladet så är jag faktiskt en sån här viktig person som blir inbjuden så då har jag gått kanske på något möte.
Mm. Okay.
Och jag tänkte gå i onsdags också bara för att, men det regnade så förbannat.
Då hade du också kunnat bli fotad underifrån i det här liksom skurkperspektivet.
Mm. Precis, för att
det är väl en av behållningarna.
Grävreporterna från ETC, de stod där med sina spadar och kunde ta livesända rent av, tror jag, från när folk anlände till mötet. Så Mattias, du hade väl kunnat komma.
Ja, då hade det blivit live-show.
Skulle du ha haft på dig någon så här lång, mörk rock och solglasögon och slokhatt eller något sånt här? Peter, vad gör man på de här mötena? Vet du det?
Jag har ju faktiskt aldrig varit med.
Nej.
Men som jag har förstått det så är det precis som Mattias beskriver. Det, inbjudna personer som håller dragningar i några aktuella ämnen. Sen är det väl lite småprat över frukostfrallorna. Det är inte mer dramatiskt än så.
Men Paulina, det låter ju som att du som till och med har skrytit om hur viktig du är och att vara åt på de här viktiga mötena.
Jag hade helt glömt bort det här, men det stämmer. Jag sa det till Mattias för cirka 12 år sedan kanske.
Ja, precis. Du är djupt ner i skiten.
Jag gjorde en stor poäng av att
berätta, vad sker på mötena?
Jag tror att jag var på ett möte för 10 år sedan senast. På den tiden hette det fredagsmöten, och Håkan Tribell som startade alltihopa, han har också varit rektor för Stureakademin bland annat, han fick inspiration från Washington, från någon resa där, och tog samma koncept i Sverige, och då sitter människor i det som kallas för sfären och har ett veckomöte där man berättar olika saker och diskuterar saker.
Och vad är sfären?
Sfären är borgerlighetens motsvarighet till rörelsen. Det här är inte helt okomplicerat, därför att till sfären så räknas företag inom skola till exempel och hela välfärdssektorn, och det gör att saker är mer komplicerade. Det är möjligt att man har en idégemenskap, det är möjligt att man inte har en idégemenskap, och att värderingarna råkar sammanfalla, den enas värderingar råkar sammanfalla med den andres ekonomiska intresse, men där blir det komplicerat, och man kan inte helt skratta bort alltihop.
Nej, för det är det jag tänkte, nu var det lite fnissigt här, men för det finns ju faktiskt, man behöver inte vara liksom ETC-journalist för att tycka, fundera över relationen mellan, ja, men det som du säger, precis, att det finns företag som tjänar pengar på politiska beslut och politiker med mycket nära personliga relationer.
Precis, och det är inte bra för borgerligheten att människor har gått in och ut från skoldepartementet till skolföretag som tjänar väldigt mycket pengar på aktiebolagsskolor. Det är inte bra för borgerligheten, det är inte bra för Sverige.
Är det bra för borgerligheten att Svenska Dagbladets ledarredaktion, nu har vi inte gått dit, men ändå blir inbjudna till exakt samma möten?
Nej, men bjuda in får man göra vem som helst. Och att sitta ner och
prata. Mattias har ju varit där också.
Och ätit croissangerna.
Fralle var det väl?
Ja, precis.
Ja, de åt jag ju när de blev över från era fina möten.
Nej, men nu tappar jag bort mig. Det är inte okomplicerat. Jag har liksom ger inte mycket för det här ETC-knäcket. Så. Men själva frågan är ju relevant att ställa, speciellt när man då inte är i opposition som det var förr, utan nu faktiskt är i regeringsställning och regeringskansliet är representerat, och jag är inte säker på att en idégemenskap är en sak, en ekonomiska intressen av det hela välfärdssektorn är faktiskt en helt annan sak.
Jag tyckte ETC-knäcket var bra, för att jag googlat faktiskt, att har inte det här, det påstås att det här var hemligt, så kolla, det här måste ju folk ha pratat om, för det är så välkänt för oss. Men det har faktiskt inte skrivits om, så det är väl alldeles utmärkt att det kommer ut. Det är bra, det Timbro gör är jättebra, och jag tycker att det är bra om det finns en stor transparens kring det hela. Liksom. Och för min del så tar jag jättegärna, fyller poddar med att berätta om Timbros verksamhet, liksom, för att det är nog viktigt. Peter, du tyckte det här avslöjandet var fånigt, skrev du på Twitter.
Ja, men alltså, jag tycker inte heller att det är något. Jag delar helt Paulinas uppfattning att det finns en problematik med liksom de här täta banden mellan de privata välfärdsföretagen och borgerligheten. Men just sensationsrubrikerna kring det här mötesformatet som inte har varit hemligt. Det har möjligen inte varit så väldigt omtalat utanför sfären, men det har ju aldrig varit ett hemligt möte.
Nej,
och Dagens ETC, det gör de ju ofta, alltså de vrider ju upp volymen på sina sensationsrubriker så att det liksom skär i, alltså de skulle kunna göra en skandalrubrik av att någon har ätit en helt vanlig lunch.
Men Håkan Tribell skrev ju om det här i sin bok. Så att det har inte varit någonting hemligt.
Ja, det har stått i verksamhetsberättelsen.
Ja, precis. Det har inte varit hemligt på det sättet.
Men jag tycker ändå liksom att någon politisk reporter borde ha skrivit om det, tycker jag.
Absolut. Någon seriös politisk reporter borde ha skrivit om det. Och sen Chatham House Rules är ju lite så här.
Fast vad ska man skriva en nyhet om? Alltså så här, det finns ett mötesformat, en seminarieformat hos Timbro på på onsdag morgon. Alltså det finns liksom 1000 mötesformat och seminarieformat i Stockholm som människor går på varje vecka. Så det fattas ju inga beslut på de här.
Nej, men det är in och ut från departementet till de här företagen.
Det fast jag har ju inte med just onsdagsmöten.
Nej, men det blir liksom en formalisering av det här. Det är väldigt mycket pengar. Det är en handfull människor som har gjort sig väldigt stora förmögenheter på ett system som sen inte levererar den välfärd som skattebetalarna kan förvänta sig. Mm. Jag tänker särskilt nu på skolsektorn, men det finns ju andra också. Så att, och att man då sitter ner och möts på det här sättet, det är klart att det finns skäl att ställa frågor om det. Mm.
Jag tänker så här, vad Timbro och Sverigen har gjort tycker jag är helt fantastiskt. De har gjort Sverige till ett mycket, mycket, mycket bättre land på många sätt. När jag först kom i kontakt med Timbro och Sverigen liksom, som student, då var det första de berättade sin stolta historia. Liksom, att här kommer det var vi som en gång i tiden räddade Sverige från planekonomi i princip, liksom, vilket är sant till viss del. Timbro är så jäkla, vi berättar gärna den här storyn för varandra, men det kanske är någon story som man borde vara bättre att berätta utåt, eller så är det ingen som vill lyssna, för det är liksom en så här bortglömd, fan vi borde ju ha en tv-serie som handlar om Timbro, varför har inte Netflix gjort det, för det är ju en bra story liksom. Alltså, det, det är jättetöntigt att högern skulle göra en tv-serie.
Nej, nej, men det finns,
fattar jag menar.
Det kanske jag också skulle sagt, det har gjorts jätteviktiga insatser genom Timbro, genom Sverigen och genom allt det där. Inte minst Neo tycker vi.
Ja.
Men den här frågan är liksom, den är mer komplicerad.
Ja men just det. Mm. Men jag menar det här med liksom att, för det har ju alltid låtit så, liksom, Olof Palme orerar ju liksom om illviljans kolportörer och vad det var. Liksom, så att,
där samlas de borgarna och konspirerar för att lägga ner välfärden, eller snarare bygga ut den, men i deras fickor.
precis, Timbros enträgna svartmålning av Olof Palme har gjort att han till och med paralyseras 30 år efteråt i en Svenska Dagbladets ledarredaktionspodd.
Men du förstår Andreas, det är bara en tidsfråga innan någon av ETC-reporterna pitchar en serie om det här för SVT.
Ja, precis. Men då kanske det inte blir riktigt... Ja, Mattias,
jag har ju faktiskt varit på ett möte med de här originalet i Washington, Americans for Tax Reform.
Oh, the plot thickens.
Ja, 2007 var jag över.
Och lärde dig amerikanska metoder.
Mm. Nej, men det var ju liksom, det som slog mig då var liksom hur, för det var på det här med, man var väldigt ekonomiska med hur man framställde sig. I Sverige är det ju sådana här, nej jag vill inte ha någon etikett. För vi tror liksom att om någon får en etikett, då är det slutet på diskussionen. Då tror vi inte att en människa är mer. Är du liberal eller är du konservativ eller sådär, så är allt sagt och det finns absolut inget ond eller god liksom. Men i USA är man ju inte rädd alls, utan där var det liksom så här, I'm from this and that and I'm pro-gun and pro-life eller liksom pro-choice. Och liksom man var väldigt generös med etiketter just för att man var ekonomisk med folks tid, och sen så gick man på det väsentliga liksom. Det var någon som någon libertarian som gillade gambling och ville ha liberaliserade lagar, och någon som var liksom från någon sån här de skulle få folk att ha sån här, man ska avstå från sex som preventivmedel och sånt där. Så, alltså samma liksom blandning av liksom konservativt, liberalt och sånt där. Alla som ville sänka skatter var det en koalition för.
Så att, om man gick på de här mötena så förde det med sig att man fick avstå från sex efteråt på grund av...
Nej, det behövde
nej, det var
man
bara,
inte.
Men, det var bieffekt. Det kom automatiskt med.
Ja, du blev inte så sugen.
Fungerar Timbros onsdagsmöten likadant, att man en gång varit där?
Vi såg vart du var på vägen. Dels.
Ja. Vi bryter nog där, tror jag. Finns det något mer att säga där? Jo, men jag känner att vi i podden borde prata mer om Sverigen och om Timbro. Och vi har ju alla våra erfarenheter därifrån. Och det kanske inte är så mycket allmänbildning som vi ibland tror, vi som har jobbat med det. Det är bara...
Men jag kan göra ett avslöjande, Andreas.
Ja, är det chatta med Hans Roll nu, eller får jag prata vidare?
Det är faktiskt så att när vår nuvarande justitieminister Gunnar Strömmer hade varit... Han jobbade ett halvår på Institute for Justice i Washington, som blev som man får säga, förebilden för Centrum för rättvisa som han startade sen han kom tillbaka till Sverige. Han var ju också på de här mötena. Så att redan 2001 så startades det faktiskt för... Så skapade var han och jag och någon till som skapade ett sånt här mötesformat hos Timbro, men som bara blev några gånger och sen så rann det ut i sanden.
Men vänta, nu kommer jag på en sak. Generationerna, kommer ni ihåg dem? Vilken generation tillhör ni?
Ja, jag var aldrig viktig nog för någon generation.
Men jag var fjärde eller något sådär.
Jag tror jag var sjätte generationen. Ja,
för det här, jag minns inte.
Jo, men det här började redan på 90-talet tror jag, när borgerligheten förlorade valet 94. Då ville man Timbro då behålla kontakten mellan folk som jobbat i regeringskansliet. Och då skapade man då första generationen så att man kunde fortsätta träffas. Och så fortsatte det, men jag undrar om inte onsdagsmötena är en liten förlängning av det rent av på något sätt.
Jo, men lite grann tror jag att det har vuxit därifrån också.
För sagt, jag var då femte generationen kanske det var, och vi träffades några gånger, men sen så dog det ut.
Och den här generationsidén var väl i sin tur, det var väl Ulf Kristerssons idé?
Ja, ekumeniken heter det.
Allt hänger ihop.
Ja, men det kanske är ännu äldre. Det här kanske var redan efter den borgerliga valflussen 1982.
Nej, jag tror att Ulf var den som...
Det var det,
för det var ganska kontroversiellt att blanda in andra partier. Ett tag hade ju Timbro mycket, mycket mer moderat stämpel.
Och det var jättekontroversiellt i Folkpartiet också.
Ja, alla de här med gammal liksom, socialliberal Tourettes var ju vansinniga.
Ja. Hur lät det då? Hur låter det socialliberal Tourette?
Jo, men de här gubb-Touretter, liksom Nykander och de här, de sitter ju och tycker liksom att Johan Norberg vill ha globalisering, han tycker barn ska svälta och sånt där, liksom satt dem på fullt allvar.
Mm. Mer, kan vi nämna några fler namn om du vill svartmåla?
Nej, men du är ju folkpartist, du har ju träffat de här.
Jag vet. Hörrni, vi ska gå vidare. Och då tänker jag det är rent av dags för ett av mina favoritmoment. Vad säger ni om det? Paulina?
Bra,
skoj. Äntligen.
Det heter Svar direkt, då vi stresstestar våra ledarskribenters politiska reflexer och förmåga att blixtsnabbt skilja gott från ont och sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag, likt en stickare från Jonas Tern i djupet på Dalin, rullar fram en aktuell fråga till mina kollegor så de får löpa på. Och det gör man genom att säga ja eller nej, eller vara för eller emot. Helt enkelt ge svar direkt. Är ni redo?
Ja.
Det är alldeles för lätt att komiskt många gånger upprepa skamlös vinhora som enda argument mot drag queens på bibliotek och samtidigt förtiga att namnet inte används i mötet med barn. Det skriver Helena Olsson, beställare av nyheter, samhälle och dokumentär på SVT, i en replik på tidningen Journalistens debattsida. Detta efter att Jimmy Åkesson debatterat just drag queens i SVTs partiledardebatt. Håller ni med SVT i kritiken mot SVT? Har SVT gjort det för lätt i SVTs debatter för SD? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Det är
så svårt. Ja, precis. Alltså det är inte ett hot mot demokratin att ifrågasätta någonting som SVT har gjort?
Har du nu har alltså SVT, Helena Olsson som beställare på nyheter, samhälle och dokumentär, hon säger ju att det är alldeles för lätt i Agendas debatt att komiskt många gånger upprepa skamlös vinhora. Så SVT är mot sig själv här, så då är det nog okej att kritisera.
Ja, men jag är för inbördeskriget.
Ja, du tycker hon har rätt? Man borde hålla efter politikerna bättre, eller?
Vad är din poäng? Alltså, det var ju liksom en SD-spin i en ganska perifer fråga som fick ett jätteutrymme. Det är ju inte första gången och det var inte sista gången heller.
Mm. Jag håller inte riktigt med. Men nu pratar vi metafrågan SVT mot SVT. Vi pratar inte om själva vinhoran.
Nej, vi pratar inte om vinhoran. Alltså, vinhoran kommer icke över gränsen på den här podden. Alltså, jag tänker icke ställa upp på SDs lekar.
Precis. Eller nej, men
deras så kallade motståndares lekar. Ja,
icke. Du ställer bara upp på SVTs lekar. Precis. Nu är det här ett lekprogram.
Vi ska ha det här och vi ska inte ifrågasätta det. Ingen får ifrågasätta det.
Poängen är så här. Har SVT blivit för slapp i sin moderering av vissa politikers...
Jag såg inte partiledardebatten. Det var illa nog att följa den på Twitter. Nivån på våra partiledardebatter är så katastrofalt låg så man liksom man vet inte om man ska hänföra det till den svenska skolan eller om det är fel
skärmarna.
Lägg av. Och man vet liksom inte ens var man ska börja. Så att,
Peter, är du för eller emot SVT Agendas partiledardebatter?
Nej, jag är emot.
Okej, okay.
Men så här, alltså... jag vill absolut inte ha någon jävla moderering där man griper in och överprövar ut. Den modellen har ju prövats och den är ju katastrofal.
Med så gröna och röda lampor och skit.
Nej, men det var ju någon gång de bröt in och bara vi vill korrigera vad Jimmy Åkesson sa. Och
har vi inte köpt en textremsa någon gång att vad Jimmy Åkesson säger just nu är helt fel och strider mot? Alltså,
det låter som något från Simpsons.
Jo, men det, ja, men... Det var, Sverige var väl lite Springfield ett tag när det var som värst.
Men om jag ändå får liksom lämna metanivån. Jag såg en nyhet, någon lokalnyhet om Drag Queen Story Hour innan den här stora diskussionen kom.
Ja. Mm.
Och så stod det så här, ja men det var så trevligt för Shameless, Miss Shameless och Miss Busty har varit här och pratat och det var så bra och barnen var så glada och sådär. Och jag läste det här och tänkte så här, fanns det verkligen inga frågor att ställa om Miss Shameless och Miss Busty? Fanns det inget annat perspektiv här? Var det bara jättetrevligt och jättepositivt att det var på det här sättet? Och jag tror att många människor känner så, störs av den här ansatsen och vill gärna ha en diskussion om svåra frågor. Och det är inte så att man kulturkrigar för att man ställer frågor. Man kan lika gärna kulturkriga för att man inte ställer frågorna. Tack.
Vi ska gå vidare. I en dom som nyligen uppmärksammades av SVT friades en man från koppleri trots att han tjänat pengar på en kvinna i prostitution. Den åtalade mannen dömdes först i tingsrätten men friades senare i Svea hovrätt med hänvisning till att syftet med gärningen var att spela in porrfilm. Detta upprör Josefin Appelqvist och Anna Sander från organisationen Talita. De skriver på SVTs debattsida så här. Det svenska förbudet mot koppleri kom till i en annan tid och för ett annat syfte än framställning av pornografi. Sverige behöver därför en ny paragraf som tydligare sätt träffar framställningen av pornografi. Håller Svenska Dagbladets ledarredaktion med om detta? Bör lagen skrivas om av dessa skäl? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
Nej.
Kanske.
Ja, varför kanske?
Jag har inte följt frågan, jag behöver läsa in mig på det, men det låter ju som ett kryphål som man inte vill ha.
Mm, okej. Okay. Mattias, varför det här är fel väg att gå?
Nej, men jag vill ha ett större kryphål. Jag tycker att sexarbete ska vara lagligt, inklusive köp av det.
Mm, okej. Okay. Jag tar min sista. Sverige och Loreen vann som bekant Eurovision förra helgen. Men det var tack vare juryns röster. Hade vanlig demokrati gällt och folkets röster varit avgörande så hade Finland vunnit en storseger. Detta har fått många, inte minst vårt östra grannland, att ifrågasätta dagens system med jury. Min fråga är till er. Bör all makt utgå från folket även i Eurovision-sammanhang? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
Nej.
Jag tycker det viktigaste är att man tar tillbaka orkestern och att alla sjunger på sitt eget språk, så som det var när det var roligt och trevligt.
Har du tänkt på att de ofta har skärmar i bakgrunden? Mattias, varför vill du ha juryn?
Ja, därför att jag älskar maktdelning och det enda som är spännande med Eurovision är ju sammanräkningen. Så ju mer man kan komplicera den, desto bättre tycker jag.
Peter, du gillar också den här överhustanken med lorder som kan överpröva folket.
Ja, men det är som ett tvåkammarsystem.
Ja.
Gillar det.
Peter, vann rätt låt?
Jag måste ju erkänna att jag tyckte att folket hade rätt.
Mm. Men så blev det inte den här gången. Hörrni, vi ska gå vidare. Och då är det dags för mitt stora favoritment. Det som vi kallar Är du smartare än en ledarskribent? Har ni hört talas om det någon gång?
Ja.
Mattias?
Vagt bekant.
Ni som lyssnar känner förstås till momentet, men för eventuellt tillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om att varva ner inför helgen med lite klassiskt quizande under min milda ledning. Och ni som lyssnar kan också vara med i denna glada lek. Och leker ni snabbare och svarar snabbare. Och leker ni... Vi struntar i leken. Vi säger så här. Svarar ni snabbare och rättar på mina frågor än vad Paulina, Mattias och Peter gör, då är ni helt enkelt smartare än just dessa ledarskribenter. Och då förtjänar ni verkligen att ta en skön helg. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen när jag läst färdigt frågan så får man det, men då slutar jag läsa och då skriver man minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får en hel veckas ära och beundran från sina kollegor. Och den som precis har fått det är Paulina som är regerande mästare. Och du har varit beundrad och omsvärmad hela veckan.
Det var jätteroligt.
Mm. Är ni redo?
Ja då.
Ja.
Mm.
Vi har idag pratat Timbro, så nu följer några frågor om just Timbro.
Oj.
Vad betyder namnet Timbro?
Paulina.
Paulina var snabbast.
Det är namnet på två barn vars första bokstäver har satts ihop.
Ja, du får rätt för det. Det betyder Tore och Ingmarie Browald. Barnen till affärsmannen Ernfrid Browald som grundade Timbro som bokförlag. Som han sedan skänkte till Näringslivets fond och som då blev en tankesmedja 1978. Ett poäng. Kunde du det också, Peter?
Ja.
Nästa. I slutet av 80-talet gav Timbro ut en uppmärksammad romantrilogi om ett sovjetiskt
angrepp.
Mattias?
Ja, Operation Garbo.
Det var fel. Minuspoäng. Operation Garbo hette böckerna, men vad hette pseudonymen?
Paulina.
Paulina.
Harry Winter.
Exakt. Två poäng, ett minus till Mattias, noll för Peter. Vilket, det här får ni en poäng för, men vet ni vilka som stod bakom Harry Winter?
Ja, Bo Hugemark bland annat.
Och Ingemar Dörfer och Lars Kristiansson. Mer Timbro. Timbro har gett ut många böcker av de mest växlande ämnen. En av de ovanligare slagen, det är direktörernas kokbok från 1984. Vad föreställde omslaget på den boken?
Direktör. Och jag måste hitta den här på nätet.
Ja, du får inte bildgoogla nu, Peter.
Mattias, jag chansar på en Wallenbergare.
Ja, det är mycket bra chanser, men det var tyvärr en fisksoppa.
Nej, och jag kände på mig att det var någon sån här, ni vet hur kokböcker såg ut förr i tiden. Det var en grå fisk med två oliver som har ögon och sådär. Det var
nej, så illa var det.
Jag tänkte svara en Aladå.
Med lite ananasskivor på.
Den här kan man då köpa antikvariat. Den kostar några 100 kronor, så att, jag får bara köpa in den till redaktionen. Ja, verkligen. Minus två, Mattias. Nu är du illa ute.
Nej. Jag sa inte innan frågan var slutställd.
Nej, det gjorde du inte. Förlåt. Sorry. Minus ett bara. En sista fråga. Vad hade jag för titel när jag jobbade på Timbro mellan 2016 och 2020?
Mattias? Du var ju ansvarig för Timbros medieinstitut.
Ja, du får det. Jag var chef faktiskt. Men jag var också den enda som jobbade där då.
Ja, det var många sådana chefer.
Ja, då är du uppe på noll. Poäng. Hörrni, vi har pratat vindkraft också. Den nya vindkraftsparken har vi talat om idag. De ska ligga i Kattegatt. Vad betyder egentligen Kattegatt?
Oj, vilken bra fråga.
Mycket bra fråga. Nästan lika bra som omslaget på direktörernas kokbok.
Får man gissa?
Ja, det är klart man får det. Man riskerar ju ingen minuspoäng där.
Ja, men man skämmer ut sig.
Men... Ja, men herregud, det har du redan gjort när du pratade precis. Missbasti. Så.
Du kommer få så arga mejl, Andreas.
Ja. Det är
nej, men GATT kanske har någonting med, det, kanske besläktat med gate på något sätt.
Och då i så fall betyder katt.
Någon öppning liksom.
Ja, och vad var det förledet då?
Katt. Nej.
Nej, okej. Hade du sagt att katt betyder katt, då hade du fått rätt.
Men... Ja, men.
Det är helt enkelt holländska och betyder gatt är besläktat med engelskans gate. Det betyder helt enkelt kattport eller passage som är så smal att den passar katter och syftar då alltså på de här svårnavigerade vattnen i.
Jag skulle ha fått rätt för det. Du kommer få jättearga mejl.
Ja, men nej, nu blir det så här. Motsvarande i Stockholms skärgård har vi exempelvis Danzigergatt. Som då porten mot Danzig. Numera, vad heter den staden numera?
Gdansk.
Nice. Precis. Var ligger Danzigergatt någonstans?
Ja.
Ligger mellan Mälsten och Nottarö.
jag hade det på tungan.
Peter åker genom Dansken Gatt varje gång han tar färjan till och från Visby. Peter, är du vaken förresten?
Ja, absolut. Men det här med sjöfararfrågor, det är, trots att jag bor ute i havet så är det inte... Skärgård är ju något väldigt främmande för oss gotlänningar.
Ja, precis. Tandverken har alltså inte med skörbygg att göra.
Nej.
Hörrni, vi fortsätter med vindkraft. Vindkraften rör sig av vinden och förvandlar denna rörelseenergi till elektrisk energi. Vad kallas en sån maskin som gör just detta? Förvandla rörelseenergi till elektricitet.
Peter,
rätt. Svara.
Ja, så pratar vi om en transformator.
Nej.
Paulina. Turbin.
Nej.
Får jag gissa igen? Nej.
Jag trodde vi hade naturvetare här. Ni har ju skrivit om att ni gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet.
Ja, jo, men det var länge sedan.
Har ni hört talas om generator? Eller,
ja.
Eller dynamo?
Ja.
Fortsatt ett poäng för... Vänta. Två. Har du två poäng på det? Och Mattias har fortfarande... Du har noll.
Ja.
Och Peter har noll. Just så är det. Vindkraft har ju funnits jättelänge. På 1500-talet stred Don Quixote mot vindkraftverk. Vem skrev om honom?
Mattias.
Paulina.
Mattias först.
Cervantes.
Precis. Vet du vad han hette förnamn?
Miguel.
Mm. Ett poäng då. Vi ska gå vidare. Vi har talat om läsförståelse idag också. Jag tänkte kolla hur belästa ni själva är. Jag kommer nämna några förnamn på huvudpersoner i kända svenska romaner. Mm. Och jag vill veta romanens titel. Är ni redo?
Mm.
Claes Leo Maud.
Peter.
Och Mattias.
Peter var snabbast.
Gentlemen.
Ja, helt rätt.
Just det.
Aron Sidner Tessa.
Vad var det?
Nej, det är Göran Tunström faktiskt, Juloratoriet. Nästa då. Birger Johan Anni.
Oh, det här var ju bekant.
Birger Johan Anni. Har varit aktuell faktiskt.
Peter.
Peter.
Händelse vid vatten.
Helt rätt. Då har du uppe på 2 poäng. Den sista. Martin Lennart Einar.
Paulina.
Paulina.
Jag gissar nu för att inte missa. Martin Birks ungdom.
Nej. Martin Birks söker. Någon annan som vågar? Nej, jag pratar ju om Martin Beck, Lennart Kollberg och Einar Rönn i Sjöwall Wahlöö.
Mm-hmm.
Kan ni hjälpa mig? Petra 2 poäng. Mattias, du har?
1.
Paulina?
2.
Spännande. Vi ska gå vidare. Idag är det den 19 maj. Joey Ramone skulle ha fyllt 72 idag, men det gör han ju tyvärr inte. För han dog ju redan för 20 år sedan i lymfom. Den typen av cancer brukar man dela upp i 2 typer, där en mindre del är uppkallad efter den läkare som först beskrev sjukdomen och den andra delen helt enkelt heter som att den inte rör sig om det förstnämnda. Vad heter läkaren och sjukdomen när det rör sig om lymfom? Ingen som har? Min faste dog i det.
Jag kommer känna igen det när du säger det.
Det heter Hodgkins och non-Hodgkins. Mm. De hade ni hört det?
Nej.
En som också skulle fyllt år idag, det är Ho Chi Minh. Efter hans död fick han en stad uppkallad efter sig. Men staden kallas ofta för sitt gamla namn. Vilket är det?
Mm.
Alltså Ho Chi Minh stadens gamla och oftast använda nuvarande namn också.
Mattias.
Mattias?
Är det Hanoi?
Nej, det är fel.
Peter.
Paulina.
Peter var först.
Saigon.
Ja.
Först.
Gick upp i ledningen. Väldigt trevlig stad för övrigt. Vi har pratat brott och straff också. Förr hade vi landskapslagar. Under vilken kung fick vi vår första landslag?
Paulina.
Paulina.
Magnus Eriksson.
Mm. Uppe på 3 poäng du också. Spännande. Vilket år härstammar dagens svenska lag ifrån? Det vill säga den senaste totala lagrevisionen, vilket gör att all annan lagstiftning efter den utgår från den. Det vill säga det är den som gäller när inte lagen är ändrad.
Ja, det skulle man kanske veta då.
Mycket känd. Känt år i rättshistorien.
Mattias.
Mattias.
Jag chansar på 1974.
Nej, det är det inte. Det var ingen, det var ju grundlag. Det var inte alla andra lagar. Det är inte så mycket av den som gäller fortfarande, men det finns några grejer i några balkar kvar. Nej, svaret är 1734.
Oh.
Hörrni, vad kallas det rättssystem med ursprung i medeltida England som idag
till... Paulina.
Paulina.
Common law.
Mm, helt rätt. Vad gick du upp på 4 då, eller?
Mm.
Och Peter på 4 också.
Han är på...
Nej, 3.
Du är på 3, okej. Peter, då måste du... Det kommer sista frågan här. Då måste du kunna för att tvinga fram en utslagsfråga.
Är det en rockfråga nu?
Den har vi redan haft. Vi pratade om Euro Ramone ju.
Ja, men det var inte frågan.
Vad kallas inom nordisk rätt den typ av lag som gällde i städer? Det var mycket bildande det här.
Mm.
Peter, det är ju så här att du som litteraturvetare behöver inte skämmas så här. Men tänk som Paulina som jurist, det är ju där det är tungt. Nej, svaret är Bjerkeörätt.
Mm. Ja, men jag hade det på tung.
Och det har att göra då med Birk och Birka och Birkarar och handelsplatser och sånt där. Paulina.
Igen.
Igen.
Vann 2 gånger idag, kan man säga.
Det kan man säga.
En gång mot dig.
En gång mot mig.
Ja, diskussionen om drag queensen.
Men du kan det här, jag känner, det var, det här är doping igen, alltså du kör juridikfrågor
som jag inte kunde svara på.
Det är rättvist.
Ja, kan man säga att dagens politik har ett drag under galoscherna?
Tack, Mattias, att du placerade ämnet där du hör hemma på den humorns gödselkulle.
I Göteborg alltså.
Hörrni, det var allt vad jag hade för den här veckan. Känner ni nöjda? Har ni fått prata ut om allt som ni har funderat om över i veckan?
Ja, jag känner nu att vi måste skriva om drag queens på ledarsidan bara för att få sätta den där rubriken. Drag under galosch.
Den jävla... Alltså... Nej, jag ska inte säga någonting mer. Hörrni, vad trevligt det var att ha er här. Tyckte ni det var trevligt att vara här?
Tack detsamma, ja. Lady Busty.
Tack så mycket, Paulina. Ja, nästa gång kanske ni ska få drag name istället för komedia eller art name. Vad skulle det vara? Skulle det vara roligt?
Ja.
Ja. Hörrni, stort tack Paulina Neuding.
Tack så mycket, Andreas Eriksson.
Tack Mattias Svensson.
Ett nöje som alltid.
Och tack Peter Wemblad.
Tack.
Blev tandverken bättre eller sämre under inspelningen?
Ja, men jag har tagit en Alvedon så det blev bättre.
Det låter bra. Stort tack till er som har lyssnat också på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Stort tack för idag. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart.